Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra
och med mig Emily.
Idag har vi Martin och Simone med oss. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tackar.
Ni är föräldrar till 3 barn. Tintin, Hamilton och Olivia.
Ja.
Ja, och det är Tintin som inte lever längre.
Precis. Mm.
Och jag tänker att ni ska få börja berätta själva vad som hände och sådär. Så kommer vi flika in med lite frågor och så.
Mm. Det är väl egentligen att börja från den 11 juni 2020. Hamilton och Tintin är ju tvillingpojkar. Så det var ju en riskgraviditet i sig på två tvillingar. Mm. Det har varit en smärtfri graviditet. Mådde bra. Hade haft lite problem med sammandragningar och blödningar. Men blev hemskickad från sjukvården varje gång vi åkte in och var oroliga och behövde hjälp. Sen den 11 juni, då var jag i vecka 23 plus 5. Och då fick jag spontan vattenavgång där på natten. Vid 2 tillfällen, men jag fattade inte riktigt vad det var. Jag var väl chockad och tog inte riktigt in vad det var som hände.
Försökte dölja det för mig också. Jag vaknade till och bara, vad händer? Det bara, nej, det är nog ingenting. Det är ingenting, somnar du om liksom.
Mm. Jag torkade upp det med handduken och tänkte bara, så kissar jag på mig eller vad var det för någonting? Men någonstans i bakhuvudet var det liksom bara, detta var, nu är det någonting som händer. Så jag satt ändå och googlade vad det kunde vara. Men jag väntade till klockan blev 9 på morgonen. Ringde min barnmorska och sa, så jag vet inte riktigt, jag tror kanske att mitt vatten har gått. Och hon försökte säga, nej men det är ju vanligt att man kissar på sig sånt här. Men vi åker in och kollar liksom. Och under själva undersökningen så var det ännu mer vattenavgång. Så det bekräftar man då att förlossningen var igång. Så det blev Storland, för jag var ju tvungen till att åka till Lund väldigt snabbt, för det är där de har närmsta intensivvårdsavdelningen för neonatal.
Då var du i Malmö till början?
Ja, jag var i Malmö till början. Så det blev ambulansfärdigt där och du kom dit. Och sen var det 4 dagars kämpande att stanna förlossningen. Så där finns liksom ingen bakgrund till varför förlossningen startade.
Jotor.
Jotor är vad vi har fått höra från läkarna. Att det var det som hände. Det var 4 dagar. De lyckades stanna av förlossningen. Sen blev pojkarnas hjärtljud påverkat. Så vi fick sätta igång det helt enkelt. Så den 15 juni föddes båda två. Hamilton föddes 13.07 och Tintin 13.15.
Mm. På 612 gram och 715 gram. Så de var små.
Ja. Tintin hann jag få upp en liten stund på bröstet faktiskt. Innan de åkte iväg med honom då till neonatal. Och Tintin var ju fullt frisk när han föddes. Det var liksom inga problem, det var bara att han var väldigt, väldigt liten och inte färdig. Han föddes ju i vecka 24, så han var ju väldigt liten.
Han var den stora av dem, så att säga.
Ja, de var ju stora för att vara tvillingpojkar i den veckan faktiskt, för att komma ändå. Sen hade vi några dagar, tydligen brukar man kalla det för smekmånadsvecka. Att den första veckan och första, eller två veckorna, brukar gå väldigt bra, även för de här barnen som är födda så tidigt. Innan de typ kommer på att de är utanför livmodern, innan organen börjar liksom.
Innan problemen kommer liksom.
Ja, precis, innan det startar. Men Tintin hade kämpigt. Han hade rätt så kämpigt redan från start. Han hade höga halter av bilirubin. Där var väl att de egentligen behövde göra totala blodtransfusioner på han.
Mm.
Han fick en första grad i hjärnskada.
En hjärnblödning.
I hjärnblödning. Och det tog lång tid innan vi fick ta upp han ens en gång. Då låg han ju i kuvös i respirator. Men det blev för stor påfrestning på hans kropp. Att flytta han från kuvös till famn. Så det var därför vi fick vänta så pass länge. Vi fick upp han efter 8 dagar.
8 dagar till.
Sen fick vi inte så jättemånga tillfällen av det heller. Sen var det väl att dagarna gick liksom att med de här små problemen som vi tyckte var så hemskt stora då. Med hjärnblödning och höga halter. Men sen var det väl efter ett par veckor han började få ont i magen. Och man inte kunde riktigt säga varför. Och det var ju då kirurgen var ner och klämde och höll på liksom. Och de visste inte riktigt vad det var. De ville helst inte operera ju, som han är så otroligt liten.
Ja, så pass att magen blev lite mer spänd, lite kärlbildning. Han var obekväm någonting, men Tintin, han var liksom, Hamilton märkte vi, för han fick också problem med magen. Han var mest prallig och visade att det var någonting som faktiskt höll på att hända, men Tintin var liksom sträckt upp en hand.
Sen han var så, väldigt stilla.
Han var stilla ändå liksom.
Han var jättelugn. Gjorde inte så mycket väsen av sig. Väldigt olika var de.
Ja.
Otroligt olika. Men det blev ju en akut operation, en bukoperation då, för de behövde kolla vad det var. De visste inte riktigt vad det var, så det var att man fick öppna in och titta vad som hände. Och då hade mekoniumet fastnat, alltså det allra första barnbajset, hade fastnat i tarmarna, som en, så som de visade och sen de har sparat i prover. Så som daddelkärnor.
Helt prover fyllt med daddelkärnor i stort sett.
Mm. Och så hade ju det gått hål på tarmen på ett par ställen av det här trycket. Men det var en lyckad operation. De hade fått bort allting. De var jättenöjda med allting. Han hade bra värden. Allting såg jättefint ut. Sen efter en bukoperation så ger man kontrast.
Ja, kontraströntgen gjorde de innan operationen och sen efter också.
Mm. Man skulle kolla så att det inte var någonting kvar i tarmen. Att allting var rensat. Eller man säger så. De gör kontrast där och som röntgar dem, för då syns det ju igenom om det blir stopp någonstans. Och det tog lång tid. Det gick och sen stoppade, det gick och det stoppade.
Och så började de väl kontraströntga på en torsdag, tror jag, sista gången. Och så rörde sig torsdag till fredag. Fredag började röra sig lite mindre. Och sen så på helgen så tror jag det stannade av.
Ja, där började de prata om att vi måste göra någonting. Hans CRP gick också upp väldigt mycket. Det gick upp över, redan där var det nog över 200. Och fortsatte stiga, men sen är det släpande. Så de försökte liksom ändå försäkra oss om att, men den är släpande så den kommer nog ner. Liksom. De visste inte riktigt hur det skulle påverkas. Sen var det ju på söndagen så sa de, detta ser inte bra ut. Men vi ger han natten. För vi har bättre resurser att operera på en måndag. Då har vi ny
fräsch personal.
Precis.
Om man ska citera alla kirurgerna.
Mm. Så det var inte mer. Vi lyssnade på läkarna. Väntade sen när vi kom på måndag morgon. Det är ju så också att jag får lägga till det på IVA i Lund. Det är gammal K-markbyggnad. Jättegammal. Så vi som föräldrar kan inte vara där. Alltså vi kan inte sova där. Vi får inte plats. Så man får sova på Ronald McDonald som är bredvid. Så när vi kom dit där på morgonen så var det jävla folksamling runt Tintin. Då var det också att de sa bara att det har hänt någonting under natten, vi vet inte vad. Han måste opereras nu. Och då blev det springa bort till operationssalen i kulverten.
Och liksom ut från Neo, ta hissen ner till kulverten, springa, vad är den, 400 meter i kulverten med kuvösen och all utrustning till den, upp till tredje eller fjärde våningen på en annan avdelning. In där ser jag Hedo i en sån mellanlandning när man möter kirurgerna som ska operera honom och lämnar över med neonatalläkarna liksom. Och där var det jobbigt.
Där var det jobbigt. Det var ingen som riktigt visste vad de letade efter heller. Vi visste inte vad det var för operation, vi visste inte hur lång tid det skulle ta. Det var liksom, det var bara frågetecken allting. Och man såg ju liksom att det var väldigt allvarligt. Förstod ju när vi sprang i kulverten när läkarna skriker i korridoren, flytta på er. Där förstår man hur allvarligt det är. Och jag kommer ihåg att jag vid ett tillfälle också frågade i hissen. För då såg jag att syrgasen var maxad på respiratorn.
Jag tror på 99 eller 100
då,
tror jag.
Ja, och då frågade jag, men vad gör vi om man behöver mer? Alltså jag kopplar inte att det är liksom, det är, man kan inte ge mer. Så bara så, nej, detta är allt vi kan ge.
Då är det inte mer liksom.
Nej. För det är så svårt att förstå och acceptera. Då tänker man bara så, men då måste det finnas en annan sorts respirator man ger liksom, så att, som kan andas till han. Sen gick vi ju ner till Hamilton då och väntade under operation. Och han svävade ju också mellan liv och död. De gick ju om varann. Dagen efter Tintin hade blivit opererad så blev ju Hamilton akut opererad.
Mm.
Båda gångerna faktiskt.
Mm.
Operationen tog väl 7 timmar tror jag. Och de hade väl egentligen tänkt att den skulle ta längre tid, men de fick avsluta. För Tintin var i så dåligt skick.
Han slutade liksom inte blöda under operationen heller.
Nej, det hade varit 2,5 totala blodtransfusioner under operationen. Och de kunde i princip inte sy ihop han. De sa att det var som att sy i smör. Han hade fått så otroligt mycket kortison så alla vävnaderna var helt sönder. Och han läckte inte ut något av vätskorna de gav han. Så han blev bara större och större.
Och han kom tillbaka med en, om man vet vad kortisonsolen är liksom, så var liksom det gånger någon att med en stomipåse och äret över hela buken, alltså såret över hela buken när de hade öppnat. Alltså det var ju, det satt ju inte ihop riktigt så svullen han var.
Han vägde väl drygt 700 gram. Nej, 800 gram när vi släppte iväg honom.
Ja.
Och han kom tillbaka, då vägde han ju 1300 gram tror
jag. Ja. Så det var
väldigt, väldigt mycket. Det var svårt att känna igen honom. Och då var det ju väldigt mycket som hade hänt. Det var ju flera hål på tarmen. Det visade sig att tarmen inte var färdigutvecklad. Så att det kunde liksom inte passera igenom utan det fastnade.
Sista biten av tarmen var liksom oanvänd, sa de.
Yeah. Det är ju det på de här små som föds så otroligt tidigt. Det är ju inte, tarmarna är ju inte tänkt att de ska använda sig tidigt. De får ju näring genom naveln. Så det är ju inte färdigt. De fick ju ta bort bitar av tarm lite här och där. Och så la de då en stomi. För att det skulle försöka vila. Så när vi fick tillbaka honom så sa de att nu är det för timme för timme. Det är väldigt, väldigt kritiskt. Vi vet inte om man kommer klara natten.
Jag tror att vi sover ändå också.
Ja, då gjorde de så. Personalen var faktiskt, där gjorde de en stor insats. Vi hade det, där är bara ett tvillingrum. Och vi hade det, fast det var flera tvillingar på avdelningen. Just det. Men det gjordes så att de kunde sätta in 2 sängar så att vi kunde vara där ändå. Och de var ju väldigt så, i och med att vi hade 2 stycken, så man måste ändå försöka vila. Så jag sökte det. Och det var någonting, alltså han, när han klarade natten så var i alla fall jag helt övertygad om att nu har vi kommit över tröskeln. Han kommer klara detta, han klarar den natten liksom.
Så de första 2-3 dagarna så kändes det ändå som att det var lovande på något vänster. Så att nu händer detta, han kissar, han stomin verkar funka.
Mm. Redan 2 dagar efter operationen så kom det ju någon sjuksköterska där från mag- och tarmspecialist som skulle, så vi skulle lära oss hur man skötte hans stomi. Och då började vi prata om hur man ska göra det och när vi kommer hem och det kommer att se ut. Och
någon framtidstro liksom. Mm.
Och att det väntar ju då såklart en operation till för att få ner stomin. Och de hade fixat ljumsk bak och det skulle fixas igen för det hade gått upp för att han var så svullen. Och så det var mycket där. Och sen efter någon dag blev det att sen, men då går vi ju från halvdag till halvdag och det är inte timme för timme längre. Och sen var det i, ja men det var i 10 dagar.
Mm.
Eller 9 dagar då, som det var fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så hade vi då läkarsamtal 9 morgonen som vi alltid har.
Mm.
Och det var ju samma läkare som hade förlöst.
Fått med där liksom.
Ja, som förlöst. Som sa att nu börjar det se riktigt bra ut. Det enda är nu att vi ska ha gång han till att kissa. Men det...
Han har fått allting han kan få för att det ska gå liksom.
Ja. Och jag kommer ihåg att fråga oss bara, men vad händer om han inte kissar? Så sa de alltså, men vi kan inte se någon anledning till att han inte kommer göra det. Så nu måste ni gå ut ifrån avdelningen. För där hade vi i princip varit där i 10 dygn. Och kommer ihåg att typ, så, ni efter detta här så ni behöver åka på spa. Och man tänkte, säger ni det till folk som... Är det fler föräldrar som får det förslaget?
Nej.
Men så vi satt hos pojkarna hela dagen. Sen var det framåt i eftermiddag på kvällen. Vi bara sa, okej, men vi går ut och tar lite luft. Och så ville vi liksom, vi ville inte vara borta för länge. Så vi tog oss en sån sparkcykel.
Som elspark.
Ja.
Jag åkte ner och köpte oss en kaka, satt oss i parken, käkade, gick tillbaka igen.
Mm. Vi gick tillbaka, så klockan var 6. För jag pumpade. Var 3:e timme som de flesta mammor gör där. Man är väldigt nitisk med de där bröstmjölkspumpningarna. Alltså när jag sitter ner och pumpar och du gick till badrummet eller någonting så länge.
Mm.
Så har det varit läkarbyte och då kommer den andra läkare. Jag sätter sig framför mig och säger, du Simone Tintin har inte kissat än. Nej, men då får ni väl se till så att han börjar kissa då. Nej, men han kissar inte. Förstår du vad det innebär? Så säger jag, men gick jag sa att han skulle kissa så ni får väl hjälpa han att kissa. Han menar, men alltså detta är allvarligt. Så sa jag, men hur allvarligt? Ni sa ju i morse att nu ser det bättre ut, att nu är det från dag till dag istället för timme eller halvdag till halvdag. Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt kritiskt nu.
För då kommer jag in, tror jag.
Och då kommer, ja, precis.
Och då säger jag egentligen bara, då sitter jag i stolen med läkaren framför dig och bara gråter. Och då blir det liksom, vad är det som händer egentligen? Var är vi?
Och därför gick det så jäkla snabbt den kvällen. De tog ju såklart in extra. Tillbakfjuren var ju inne hos Tintin hela tiden. Och han, Tintin hade ju kateter där för att man skulle hjälpa honom.
Det bubblade den katetern.
Ja.
Den bubblan hade vi koll på, alltså stenkoll. Hela natten bara för sig ifall det kom minsta lilla urin.
För det var ju det läkarna sa nu. Liksom, han måste kissa. Han måste få ut gifter. Liksom. Det är det som behövs. Det är att han ska kissa. Gör han det så är det liksom. Då har vi någonting att jobba på. Och detta var ju under pandemin. Så vi fick ju bara ringa dit varsin anhörig. Så vi har ju väldigt många som aldrig fått träffat han. Fast han ändå blev 38 dagar gammal. Men så vi ringde dit varsin anhörig. Och det var liksom, det är så olika nyanser av att man förstår vad som händer hela tiden. Från att det är jätteallvarligt när läkaren satt och sa det där så förstår jag liksom, nu är det verkligen allvarligt. Och när de då frågar om vi vill ringa dit en anhörig så förstår så man att
bygger man på det lite till.
Det är ett steg till. Och jag kunde inte ringa, alltså du fick, när du gick ut och ringde, för du gick ut och ringde vår anhöriga.
Ja.
Då frågar, vill ni ha ett nöddop? Och då sa jag ja.
Mm.
Utan att fråga dig. Visserligen tänkte jag på. Då förstod man ju. Det var liksom ett nytt steg av förståelse. Vi hade ju tyvärr sett det tidigare på avdelningen. Så vi fick dit din mamma och min syster. Och sen kom prästen. Och vi hade ett nöddop. Vi fick låna en klänning som vi la över honom. Och jättefin präst.
Ja, hon var duktig. Hon fångade verkligen oss.
Ja, hon var väldigt varm och sådär. Och då blev det en ny fas i det. Det var precis som att han överlevde dopet. Så då kändes det som att nu kommer han överleva. Nu klarar han detta. Och vi satt oss liksom helt färdiga. Bara, men vad skönt. Han kommer klara detta. Och då fick liksom läkaren återigen påminna om hur allvarligt det är. Mm. Vad som händer liksom.
Jag vill, efter dopet tror jag vi de tog in mackor. Alltså personalen på nej och tog in mackor och lite fika och saft till oss. Så vi ändå fick någon form av återhämtning. Innan det skulle bli den sista stressen där liksom.
Ja, för sen var det resten av natten. Då satt vi ju hos honom. Han låg ju fortfarande i kuvös i respirator. Men de tog ner väggarna så att säga. Så att jag låg ju nästan uppe hos honom. Jag kröp upp så gott jag kunde. Jag ville vara så nära som möjligt. Det gick ju inte att få ut han. Vi hade inte haft han ute ur kuvösen på de här 10 dagarna. Det var ju, han mådde alldeles för dåligt för det. Mm. Så vi fick krypa till honom.
Så när vi fick lyfta upp honom. Du vill lyfta upp honom någon gång. Och han var ju så pass fullen så att då sa ju syran eller läkaren till dig att nu får du lägga ner han igen liksom. För då har det sjunkit in så pass mycket i han.
Ja, mina handavtryck var kvar i hans rygg. Så han var ju väldigt svullen. Han gick bara upp i vikt hela tiden. Sen var det på morgonen. Vid personalbytet så ser vi att det kommer in fler läkare än vad det ska. Någonstans är det också, det är ju de två läkarna vi har som har följt oss mest som kommer. Och det känns nu i efterhand tacksamt.
Ja.
Att det var just dem. Då säger de att Tintin inte kommer att överleva.
De bestämmer sig för att inte fortsätta behandling liksom. De anser inte att det är humant längre.
Det är inte mer de kan göra. Jag ser nästan mig själv uppifrån nu. Det är jättekonstigt. Men jag sitter på en stol bredvid Tintins kuvös. När de kommer och säger detta. Ändå trillar jag av stolen. Jag förstår inte hur man kan göra det. Men det gick inte. Liksom.
Jag tror vi var på varsin sida av
kuvösen. Ja, vi var på varsin sida. Och då kommer läkaren fram till mig. Och han känner ju mig rätt så väl vid detta tillfället. Eller vid detta laget. Så han typ lyfter upp mig i stolen igen. Och liksom bara stirrar mig i ögonen. Bara smån och förstår du vad jag säger. Tintin kommer dö idag. För att jag bara liksom slog bort allting. Bara men ni måste göra någonting. Ni har inte gjort allting. Ni måste göra någonting liksom. Ni kan inte säga att han ska dö. Och sen började de prata om hur vi ska. Hur vi vill att avslutet ska se ut. Hur vi ska göra. Och vi får lite tid på oss där. Och prata om det, hur vi vill ha det. Vill vi, de frågar om vi vill ta till Hamilton också. Så att vi har både Hamilton och Tintin. Men vi väljer att bara ta ut Tintin. Så att vi verkligen kan fokusera på honom. Och så är det ju då att Hamilton låg ju fortfarande också i respirator. Och då måste man vara väldigt stilla. Och för min egen del kan vi säga att jag var, såklart vet man inte hur man ska reagera när ens barn dör. Jag vill liksom inte ha det att jag får panik och Hamilton ligger på mig och inte får röra mig. Så han fick stanna kvar. De rullade kuvasen så nära till oss som möjligt.
Ja.
Så satt ihop att två sängar.
Ja, där var de jättesnälla personalen. De verkligen försökte ge oss allting vi behövde och kände att vi ville ha i den stunden.
Alltså, märkte inte av personalen så mycket där.
Ja.
Det var liksom vi. Och så fick de lyfta Tintin till oss. För han var för svag för att vi själva skulle ta han. Och både jag och Martin ville ha sista stunden med Tintin. Så det enda sättet vi kunde komma fram till vad som var mest rättvist och komma fram till vem som skulle ha det var att vi singlade slant.
Vilket är helt morbid. Efter, om man tänker tillbaka på det, vi singlade slant och vem som skulle hålla vårt barn när han dör.
Men med det så kan ingen skylla på den andra av någonting.
Nej.
Så, och du vann, om man säger så.
Ja. Yeah.
Så jag fick börja ha Tintin hos mig. Uppe på bröstet då. Jag tror ändå jag hade han en timme.
Det var mer än så. Men jag förstår.
Det var kanske 2 timmar. För sen var det, jag hade väldigt svårt. De var på mig länge där. Nu måste vi släppa över till Martin. Nu måste vi släppa över till Martin. Och jag ville verkligen inte det. Vem hade velat det liksom? Men vi såg ju så på Tintin att han var på väg bort. Så jag fick ju lämna av han till dig.
Mm. Och sen en stund efter det kommer han in och berätta att
jag berättade om slutet.
Det är 3 steg vi kommer göra nu för att du ska kunna somna in så smärtfritt och så lugnt som möjligt. Det är att vi kommer höja smärtstillande så pass mycket så att han kommer inte känna av någonting. Det kommer bara testa lugnt. Och sen kommer vi en stund senare sänka respiratorinställningarna så att det blir ett andetag. Alltså jättesakta. Sen efter det, steg 3, kommer de dra respiratorslangen. Så att de börjar, går ut en stund, kommer tillbaka, höjer inställningarna på smärtstillande. Och då vänder sig läkaren bort för att ta på sig ett förkläde. Under tiden han har gjort det så har en sjuksköterska ställt sig upp i oss och börjar pilla bort respiratortejpen vid näsan. Och då tänkte vi liksom, ja men okej, det är väl bra att de förbereder det liksom så att det går fort sen. Men,
för då är egentligen nästa steg att läkaren ska sänka respirator så att det inte blir en chock för Tintin då, så att luften ska dras ifrån han.
Men när han går och ska ta på sig för plastförklädet, då drar sjuksköterskan tuben. Så de missar ett steg i avslutningsprocessen så att säga.
Hon drar tuben för tidigt helt enkelt.
Och där blir ju...
Vi får panik helt
enkelt. Ja, det blir lite fel sätt att dra ett plåster på om man ska dra det så. Men det var både ilska och ledsen och arg. Och det var hela spektrat var nu fyllt där i.
Sen är det såklart en situation som är fyllt av det ändå.
Ja.
Men vår sista stund med Tintin blev...
Det blev kaos.
Det blev kaos, det blev frövande. Men jag kommer ihåg när hon drar tur, men jag blev så chockad och så jag försöker pussa Liv i Tintin. Jag lutar mig över, för han är fortfarande kvar på ditt bröst. Jag lutar mig över och bara pussar på honom och tänker liksom, jag väcker han med min kärlek eller någonting. Jag har inget annat jag kan ge honom. Han är liksom inte död än, tänker jag. Sen får vi vara där en stund, i en halvtimme tror jag det. För då har man så sagt innan då att när det är så små barn så kan hjärtat börja falskt slå igen. Så att man väntar en rätt så bra stund innan man dödsförklarar det. Men
13.45
blev han
dödsförklarad.
Då får jag över han igen.
Jag är klar inte av att...
Nej, då behöver du gå ut och ta luft.
Jag skriker av mig.
Mm. Vi har hanterat sorgen olika hela vägen. Hela tiden. Men då börjar jag så smått tvätta av honom. Sen kommer du att hjälpa till. Det är första gången vi får bada honom. Gjorde vi det när han var död. Vi tog bort alla infarter. Tog bort all tejp som var kvar, alla rester och allting. Gjorde han fin. Fixa lite med stomin. Sen kom sjukhusfotografen. Fotade honom.
Det reagerade jag också på rätt starkt. Jag tyckte det var helt...
Ja, det var hela en bra stund. Det var väldigt okänsligt. Hur han ville fota och han flyttade och färgade Tintin.
Det var liksom bara ett objekt, det var inte ett barn längre.
Men sen satt jag väl kvar med Tintin rätt så länge, en bra stund. Så sa de att nu behöver han in i kyla. Ett så litet barn också går lite snabbare för i processen. I och med att de är så outvecklade. Så vi fick lägga han i kylbädd.
Ja.
Sen i en vecka, i 8 dagar faktiskt.
Fick vi plocka ut den en gång om dagen?
Plockade vi ut den 3 timmar om dagen. Var det nog främst jag som behövde det. Då behövde jag byta kläder på en lite då och tvätta. För blodet hade liksom, det hade inte slutat. Det hade inte koagulerat riktigt. Så det var liksom mitt sätt att ta hand om mitt barn. Jag gick runt i rummet. Vi började rum direkt samma dag.
Nej, vi kunde inte vara kvar samma rum, så vi fick rummet mitt emot i så sätt.
Så jag var väl lite med Tintin i det rummet vi hade varit i då. Det enda rummet han hade bott i liksom. Sen efter 8 dagar så sa han att nu måste han till bårhuset. Jag såg det väl egentligen då. Men man ser det väl tydligare nu kanske att det var högtid. Men kroppen inte, hans kropp inte orkar vara ute. Och det var ju också ett fruktansvärt annat avslut. Då var det ju... Hamilton var kvar på IVA. Vi visste fortfarande om Hamilton skulle överleva. Så vi stannade ju på där ju såklart på sjukhuset. Så den sista dagen fick vi låna en barnvagn de hade där. Och så hade de då sagt till alla andra föräldrar, för vi bodde längst ner i korridoren. Hade de sagt till alla andra att liksom, ni får hålla er inne på rummet nu en stund. Jag vet inte vad de hade sagt till dem, jag antar något sånt. Så fick vi rulla ut Tintin. Så han fick åka i en barnvagn som det var punka på. Herregud.
Det är rätt mycket historia kring en barnvagn. Då
rullade vi ut han till en likbil, en begravningsentreprenör.
Han var jättesnäll.
Och det var så himla fint. För han frågade. Han hade väl också tagit reda på det att han heter Tintin. Så får Tintin sitta här framme med mig. Så han satt där fram. Han hade sällskap.
Nej.
Sen åkte han då.
Det var sista gången vi såg honom.
Det var sista gången vi såg honom. Vi ansökte om att skjuta upp begravningen. För vår förhoppning var att vi skulle ha med Hamilton. Att han skulle få bli utskriven på sjukhuset. Så Tintin dog den 23 juli. Och vi begravde honom den 9 oktober. Men tyvärr så var Hamilton fortfarande inte...
Han var fast i väggen så att säga.
Han behövde fortfarande så pass mycket andningshjälp så han satt fast på sjukhuset. Så Hamilton fick inte vara med på den begravningen. Och det är väl alltså någonting som grämer honom fruktansvärt nu. Just det här med valet också, att inte plocka ut Hamilton vid avskedet. Att de är tvillingar och de har aldrig någonsin rört vid varandra.
Lent.
38 dagar.
38 dagar gammal.
Och vi vill ju då att han skulle börja kissa för att njurarna skulle komma igång. Men det gjorde de inte. Och man gör inte dialys på så små. Så det var liksom inga andra alternativ. Sen hade han även en svampinfektion på levern. Som vi inte riktigt vet hur utspridd den var heller. Tarmarna återhämtade aldrig sig. Började inte jobba. Och det blev även en infektion. Kring stomin. Och vi vet inte heller hur långt in det var. Han var i alldeles för dåligt skick för att läkarna skulle kolla upp det. Han kunde inte klara av en operation till. Eller sådär.
Och han hade levt på föda mat genom intravenöst. Det måste ha varit innan av andra operationen också. Så det var mer än 10 dagar.
Mm.
Och det skulle bli men av det också i längden. För han skulle behöva fortsätta på det även om han hade börjat kissa.
Mm.
Och han låg ju respirator hela alla sina 38 dagar. Så lungorna var ju inte heller där. Han hade en extrem infektion. Hans CRP låg på över 320. Så han dog av multiorgansvikt. Det var hans dödsorsak. Och hur länge
fasen på sjukhuset. Jag tänker att du berättade ju där att Hamilton också behövde vara kvar på sjukhus.
Vi var kvar till slutet av november.
Ja,
jag tror jag åkte hem den 29 november.
Ja, så nästan 2 månader till efter begravningen.
Ja. Så, och det var ju fortsatt pandemi. Så det var ju väldigt isolerat att vi inte fick ta dit några anhöriga. Alltså när vi var med Hamilton heller, så det har ju varit en utdragen, kanske framskjuten process också i sorg att hantera.
Men när kände ni er liksom säkra på att Hamilton skulle klara sig?
Det var nu när vi blev flyttade till en annan avdelning, tror jag.
Ja, det var väl ungefär 2 veckor efter att Tintin hade dött. För då kom han ur respirator. Då fick han ligga i CPAP bland annat.
Men han fick ju en operation till senare också. Jag tror det var någon gång en kort stund efter den operationen som vi fattat att okej, men nu går det liksom bra.
Ja, så Hamilton blev opererad 3 gånger då. Först dagen efter Tintin. Vid båda tillfällena. Helt galet. Men efter den andra operationen så repade han ju sig. Ja. Också snabbare än Tintin. Tintin låg ju timme för timme direkt. Det gjorde ju inte Hamilton.
Ja.
Men han hade ju samma... Vi hade ju samma löp genom kulporten med han.
Ja.
Att han också låg. Inte långt ifrån.
Vi fick ju ett samtal. Vi hade min pappa på besök för att han skulle lämna mat.
Mm.
Andra operationen med Hamilton så ringde han. Nej, för nu kan man ha. Hamilton ska väga opereras. Okej.
Okay. Och så vill ni hinna säga hej då innan operation så får ni komma hit nu. Och det är inte långt emellan. Men det var nog de längsta meterna. Titta då. Och då fick vi ju även efter andra operationen. Så sa de det också. Att det var en väldigt lyckad operation. Med på Hamilton. Volvulus var det andra han fick. När hela tarmsystemet vred sig runt sig själv. Och sa de, detta kan hända igen. Ni måste vara uppmärksamma. För händer detta så har han en lucka på 3 timmar. Har vi inte rättat ut tarmen inom 3 timmar så kommer han att klara sig.
Så blir han verkligen okontaktbar och inte går att avleda. Så smärtan på något sätt.
Mm.
Då är det så rakt in till Lund och kirurgerna. Det är de direktiv vi har fått i alla fall.
Mm.
Kommer det vara så hela hans liv eller?
Risken blir mindre och mindre. Ju äldre han blir. Absolut. Det är också så, här, det är så märkligt, men om man ska säga... Jag kan knappt säga tur i otur, men i och med att han föddes så otroligt tidigt så de tarmproblemen han har jämnas ut lättare med att han utvecklas. I och med att han inte var färdigutvecklad när han föddes så utvecklas han det sista utanför. Och det tar han igen rätt mycket. Som att de opererade bort 20 cm av hans tarm. Men det kan hända att det mesta har växt ut igen.
20 cm var en tredjedel av tarmen också, sa de.
Ja, en tredjedel av hans tarmsystem har han tagit bort.
Och idag när vi spelar in, då är det ju dagen efter pojkarnas födelsedag.
Ja, precis.
Så igår var det deras 2-årsdag.
Japp.
Ja, yeah. Det var det. Det är väldigt ambivalent att fira det. Det är en födelsedag som inte skulle äga rum då. En födelsedag som är början på Tintins slut. För som sagt, han var helt frisk när han föddes. Så hade vi varit gravida längre så hade de överlevt. Eller han också överlevt.
När var det de skulle ha fötts egentligen?
2 oktober. Så det är 16 veckor för tidigt. Men, så igår, vi försöker ändå göra det så fint som möjligt. Vi vill uppmärksamma Tintin på alla sätt vi kan. Så vi åkte upp till
hans gravplats.
Till hans gravplats, ja. Allihopa.
Sätta upp hela familjen.
Sen har vi väl, vi försöker göra det till en tradition. Det är bara 2 året, men vi kommer väl fortsätta med det. Att vi tar med ballonger som vi, när vi har sjungit för honom, så släpper vi dem. Så att han får upp dem. Och sen när det är släktkalas så får alla skriva hälsningar på ballonger. Som vi också då sjunger och släpper sen. Och vår förhoppning är väl också att det ska bara vara någonting som Hamilton och Olivia växer in. Växer med liksom att...
Detta är till brorsan.
Ja. Och så är alltså Hamilton, det kan komma många kommentarer att man ska fokusera på Hamilton och att han inte ska få det här sorgliga på sin födelsedag, men det behöver inte, det är klart det är sorgligt, men det kan vara sorgligt och fint. Han skulle inte ha den sin födelsedag själv ändå. Han är en tvilling, han kommer alltid vara en tvilling. Han kommer alltid dela det med sin bror. Och där får vi dela den på detta sättet. Att vi skapar. Att vi skapar ett eget sätt, helt enkelt.
Mm. Och i allt det här sorgliga så är det väldigt, väldigt fint, tycker jag.
Mm, det känns så på oss.
Mm. Därför jag tackar Simeone, för du har gjort jättemycket för att hålla liv i allting kring Tintin liksom. Det har jobbat jättedåligt. Vi har, med tanke på som du sa innan, vi har bearbetat det olika. Så där har Simeone dragit ett hästlass. Alltså hon har gjort jättemycket för att jag har bearbetat det helt annorlunda.
Det har vi ju fått väldigt mycket hjälp med av psykosociala teamet i Lund. Speciellt med tanke på att vi bodde kvar där. Så var det väldigt lättillgängligt för oss. Det var ju, alltså de första veckorna efter Tintin och dött, var vi där varannan dag nästan. Varannan, var tredje dag kunde vi gå ner och prata med psykolog och få stöd.
Det har varit en stor hjälp.
Verkligen stor hjälp. Det har hjälpt oss att hantera våra olika sätt att hantera sorg också på så gott vi har kunnat.
Mm. Och värt att tillägga där och säga att vi träffar alla i det psykosociala teamet på Neo i Lund med tanke på semestertid och sånt under sommarna och lördag. Så de som jobbar där, alla har vi suttit och pratat med.
Mm.
Även de som var jour och beredskap när vi behövde det. Eller den som var i jour och beredskap, ja.
Mm.
Den sista kontakten släppte vi någon gång före sommaren, tror jag.
Nej, oktober faktiskt. Oktober. De håller kvar till korrigerad födelse, om man vill.
Och det gjorde vi.
Mm.
På vilket sätt har ni sökt olika?
Simeone behöver mer tid med Tintin. Så att säga. Du är mycket mer på begravplatsen än vi är.
Mm.
Du är mycket mer benägen om att prata om honom, nämna honom, lägga ut på honom väldigt mycket.
Jag har ett väldigt stort behov av att uppmärksamma honom. Att jag känner väl också en stor del av att i och med att det var så otroligt få personer som träffar honom, så vill jag att så många som möjligt ändå ska kunna göra det genom mina ord istället. Han var så otroligt fantastisk liten människa. Och jag vill att alla ska veta det.
Mm.
Men på vilket sätt har du, eller hur har du sörjt då, Martin?
Min första del av sorgen var ju ren ilska. Alltså jag vill ju göra någonting med vården, framförallt sjuksyran som drog tuben. Men insåg snabbt att jag kommer inte komma någonstans med det. Det kommer inte ge mig någonting. Eller snabbt till några veckor, tror jag. Och sen så var det liksom, jag tror jag hade accepterat att Tintin inte skulle klara sig innan han gick bort, så att säga. Så där hade jag redan ställt in mig på att detta kommer nog hända. Jag vet inte om man kan kalla det försprång. Det känns som helt fel ord. Det är den jag kommer på.
Att du hade det i din sorg, menar du?
Ja.
Alltså jag accepterar ju inte hans död. Man accepterar väl aldrig sitt barns död. Gör man ju inte, men jag
accepterar att han är död.
Mm. Jag var väl tvungen till att se han död flera gånger innan jag förstod att han inte kommer leva igen.
Mm.
Även om han var iskall, där var ingen puls, ingenting, så kunde jag inte vara så, min hjärna kunde liksom inte ta in att mitt barn inte lever. Det är för svårt, det är för stort. Det är ju övermänskligt. Det ska ju inte hända. Ingen av oss ska ju veta vad det är.
Jag hade ju några tillfällen när jag fortfarande låg kvar på Neo Eva. Där jag faktiskt, jag gick in till rummet som jag hade nått, att inte gick bort. Jag satte mig i fönstret för att prata med henne, med någon kompis. Och då fick jag solen i ryggen och det kände direkt att detta är Tintin liksom. Det är Tintin som kramar mig bakifrån liksom på något sätt. Alltså jag fick rätt mycket sånt. Jag är inte sån som tror på något övernaturligt så egentligen. Men i allt detta så började jag tro på allt sånt. Och jag kände Tintin väldigt många gånger, även när jag hade kommit hem.
Mm. Ja, jag kommer ihåg att jag var så fruktansvärt avundsjuk.
Ja.
För jag kände inte det i början. Det tog väldigt lång tid. Jag kommer ihåg när du kom till mig i Hamilton och sa att du kände Tintin krama om dig.
Det var typ jag sträckte ut mitt finger eller någonting. Jag skulle försöka lägga mig och sova. Och så kände jag att någonting greppar tag runt. Alltså en Tintin-hand liksom. Greppar tag med ett pekfinger. Jag kände flera gånger. Och då sprang jag ut och berättade för dig. Och det var en av gångerna där vi krockade rätt hårt, tror jag.
Ja, det var för svårt för mig att jag inte kunde känna det. Jag kände mig som en så fruktansvärt dålig mamma. Jag har fortfarande och allt eller haft sen jag födde de stora samhällskval. Just med att jag kände mig som en dålig mamma. Att jag födde dem för tidigt.
Att det är du som har gjort fel.
Liksom. Ja, det känns som att det är jag som har svikit dem. Att det är mitt fel. Liksom. Även om jag rent intellektuellt vet att det inte är mitt fel, så är känslan där. Liksom. Hjärna och hjärta samarbetar inte. Och då har jag väl känt ännu mer då när Martin fick den här kontakten med Tintin efteråt. Och inte jag fick det, så kände mig som en dålig mamma. Ännu sämre. Men jag har också fått långt efter.
Du har fått mer av mig på sistone liksom. Jag har inte fått något på länge.
Jag tror det är mycket hur man vart man är.
Ja.
Vilket stadie. Mm.
Vill ni berätta om något sånt tecken?
Men du känner ju doften, hur han luktade. Det är typ syltgrottor.
Han är hallongrottor, syltkaka. Den här söta doften kaka, det doftar han. Ja. Och den är jättemysig doft. Ibland kommer den. Den kommer ofta när jag är nervös eller stressad. Eller vad har hänt någonting så kan den komma. Eller den kan bara komma helt out of the blue och så. Så det är en sån grej vi alltid har på födelsedag och kalas och sånt. Syltkaka. För alla ni som inte har fått träffa Tintin, ni får i alla fall känna hans doft.
En syltkaka.
En syltkaka. Allting vi som Tintin hade på sig då när den sista natten där, när vi förstod då att det inte kommer, eller när man lämnat beskedet att han inte kommer att överleva, så la vi så otroligt många snuttefiltar i han.
Mm.
För att det skulle ta, ja, så mycket vi kunde. För att det skulle ta hans doft. Och vi vakuumpressade liksom bädden, allting har vi sparat. Och inte vågat öppna för att vi var rädda att doften ska försvinna. Så kan vi lukta på syltkakor istället.
Mm. Försöka spara på det så länge som möjligt.
Ja. Jag skrev i dagbok till en till Tintin och en till Hamilton från dag ett. Min ambition var att jag skulle kunna öppna den dagboken och läsa lite inför idag, inför detta här, så att jag hade kunnat få en röd tråd på allting som hände. Men jag förmådde mig inte att göra det för. Jag är inte riktigt där än. Jag har fortfarande inte skrivit ner det sista dygnet förrän heller. Eller där från 18.00. Men det kommer inom sin tid, så ska jag skriva färdigt hans dagbok också.
Då har vi sett att vi lite olika. Du har ju kunnat se på bilder från den här fotografen som kom in efter han har gått bort. Jag har inte kunnat se det på de bilderna. Jag har inte förmått mig att ens kunna fråga om att vi ska kunna se på dem tillsammans. Samma sak som jag har ett helt dokument i min telefon. Då jag delar upp ju Hamilton-bilder och Tintin-bilder för att kunna separera dem lättare. Och hela min Tintin-mapp, den kunde inte jag ju kolla ifrån. Alltså det var långt.
Nej, det var när vi hade kommit hem.
Det var långt
det efter, var långt efter vi hade kommit hem faktiskt.
Och det är ingenting som jag... Alltså, scrollar jag mina egna bilder så scrollar jag snabbt förbi den mappen, för att jag orkar inte. Det är ingenting jag orkar ta just då. Så vi har ju suttit ner tillsammans 2 eller 3 gånger, tror jag.
Ja.
Kollat på Tintin tillsammans. För att jag ska orka kolla på Tintin.
Mm.
Och där behöver jag Simona. Jag klarar inte det själv.
Men alltså, jag kan gå in och kolla lite då och då. Och det gjorde... Jag dokumenterade väldigt mycket där de sista 10 dagarna. Blev väldigt... Hur fångar man livslängd i, eller inte 10 dagar, 8 dagar efter han har dött liksom. Jag ville fånga hans hela liv där i de dagarna, fast han inte ens levde. Men så vi gjorde handavtryck, vi gjorde fotavtryck, vi gjorde avgjutningar. Och så hann vi få det här tipset. Jag är så tacksam att jag hann få det tipset att man då kan göra smycke av bröstmjölk och hår. Så klippte jag av. Han hade blont fint hår. Totalt olik från Hamilton. Han hade mörkt och rufsigt.
Mm.
Men så vi klippte av en lock på en Tintin då. Så att jag kunde få den här smycket där, den på locken. Så jag samlar på mig väldigt mycket minnen där. Och jag fotar han jättemycket där. Och de kan jag åka tillbaka och titta på. Även om man är död där på de bilderna.
Fick ni mycket tankar och åsikter från andra om att ni var så mycket med han när han var död?
Alltså då var vi ju på sjukhuset och så. Så det var liksom inte... Det blev så konstigt för vårt umgänge där, det var ju personal. Och där var det ju rätt så normativt. De var ju väldigt vana vid det. Det var ju så ett väldigt fint ögonblick för mig när jag sitter och håller i Tintin dagen efter eller två dagar efter han har dött. Och läkaren som då gav beskedet kommer fram och sätter sig liksom på huk framför mig och Tintin och klappar på honom och säger, gud vad fin han är. Han är så vacker som jag är. Och det är, och precis vad jag ville höra. Han var så vacker. Så det var väldigt, vi fick bra bemötande på det där. Sen förstår jag så att det skiljer sig väldigt mycket med tanke på att vi var med sjukhuspersonal på IVA som tyvärr är vana, eller erfarna med sådana här situationer.
Det är inte många förutom de allra närmaste egentligen som vi har pratat med de här första dagarna om egentligen. Du har säkert nämnt det någonstans.
Ja, jag har skrivit om det.
Ja.
Jag är rätt så öppen om vår resa på sociala medier också, just för att jag vill berätta om Tintin.
Ring en ljusbjörk liksom.
Ja.
Jag kunde inte hålla i Tintin förrän kanske dag 6 eller 7 tror jag.
Dag 7?
Ja.
Dagen innan han skulle åka.
För jag glömt av att han var kall. Alltså, jag vill inte hålla ett kyligt. Mitt barn hade kylskåpskallt. Alltså, fryskallt. För det kändes helt fel. Det är ju samma direkt efter när han hade dött. Det första barnet jag tvättar i hela mitt liv, det är mitt döda barn. Det kändes så helt fel.
Det är fel.
Ja.
Det ska inte vara så. Men jag är ändå tacksam att vi någonstans kunde mötas där. Så att jag fick ha han. De timmarna jag kunde. Och att du kunde välja om du var där eller inte. Och sen att du valde att ha han där sista dagen.
Jag har ångrat det mer om jag inte hade gjort det liksom.
Och då fick även Hamilton hålla hans hand.
Mm, de höll hand en stund.
De höll hand en stund där faktiskt. Men i livet har de aldrig. Sen var det väl, tanken var väl att vi skulle få se honom en sista gång innan han begravdes. Men eftersom ja, 23 juli, 9 oktober, det är lång tid. Så begravningsentreprenören skickade till oss att han rådde oss att inte titta. Så han fick lägga ner de sista grejerna i kistan till honom. Så jag och Tintin delar ett sånt hjärta, sånt halsbandhjärta. Och Hamilton och Tintin delar också ett. Han fick ner
brev och grejer.
Brev från olika personer.
Gnattsagobok.
Jag tänkte gnattsagobok som vi läste varje kväll. Vilken börsen.
Hamilton och Olivia nu också har ju en likadan filt som Tintin har med sig ner också.
Han ligger i en egen liten pyjamas. Han var ju så liten så vi fick.
Specialsy.
Ja, en vän som kunde göra det lite snabbt. Väldigt tacksam för det. Så han fick en pyjamas som passade honom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag funderar på om Hamilton, som nu har blivit två, pratar han mycket om Tintin?
Hamilton kan inte prata alls än. Så det gör han inte. Men vi ser, vi har i bokhyllan bakom matbordet, så är det ett stort foto på ett på Hamilton och ett på Tintin. Och vid varje måltid, frukost, lunch och middag, då vänder sig Hamilton och tittar och ler stort. Mm. Han pratar med Tintin.
Det känns som det.
Det gör han. Mm. Det kan vi se oss ibland i babymonitorn. Vad ser ut hur han tittar någonstans. Och liksom pratar på sitt språk.
Ja, det är rätt fint.
På något sätt så pratar de. Jag tror någonstans att Olivia faktiskt har sett göra det redan. På något sätt så vet hon också.
Någon gång man tittar åt inte att du börjar gagga liksom från ingenstans och fokusera liksom på det vänster.
Ja. Jag tror att Tintin har varit med någonstans och plockat ut Olivia till oss på något vis. Jag är väl samma där som där. Förr trodde jag inte heller på så här liv efter död, eller jag trodde inte på någonting övernaturligt, men allting ändrades när Tintin dog. Nu väljer jag att tro på det. Jag vill det. Det måste vara så. Jag är helt säker på att jag ska träffa honom igen. Jag tror där han är ter sig tiden annorlunda. Så han kommer vara typ 8 eller 11. Så det spelar ingen roll om jag kommer dit när jag är 40 eller 80. Jag tror ändå att han kommer vara 8 eller 11 år. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är en känsla. Då ska jag träffa honom igen.
Jag funderade på, med tanke på att pojkarna föddes så tidigt, och sen så har ju ni ändå valt att skaffa ett till barn. Ja. Hur var det?
Det var faktiskt väldigt snabbt efter Tintin dog som vi började prata om det.
Mm.
Framförallt jag, tror jag.
Ja.
Sa det att jag saknar ett barn i famnen. Det skulle vara 2. Jag cravar ett barn till. Och så var det väl det här dåliga samvetet också, att Hamilton är en ensam tvilling. Att jag ville ha att han skulle ha ett syskon så nära som möjligt. Sen när vi kom hem så sa du att jag fick bestämma. Du var redo liksom. Så jag fick bestämma när jag var redo. Sen gick det ju väldigt mycket snabbare än vad vi trodde. Vi behövde ju lite hjälp på traven med pojkarna. Att bli gravida där. Och det behövde vi inte med Olivia. Så det blev väldigt tätt.
Mm.
Och det har ju också klassats då ju som en riskgraviditet.
Med tanke på?
Med tanke på extrem prematur. Och att man inte visste varför. Så under graviditeten har jag ju varit på extra kontroller. Extra ultraljud och mätt livmodertappen. Och allting har sett bra ut hela tiden. Vilket då också har varit liksom att man verkligen definierat då första som joter. Att det inte finns någon anledning bakom varför pojkarna föddes så tidigt. Istället gick jag ju över nu med Olivia. Det blev väldigt mycket känslor kring det. Då blev jag väldigt arg på min kropp igen. Varför kunde jag inte ge en... Eller jag, alltså precis som jag kan bestämma det. Men varför kunde inte min kropp ge några veckor till pojkarna? Nu var jag inte gravid några veckor över. Det kan man ju absolut inte vara. Men jag gick över 8 dagar. Och jag tänker bara de 8 dagarna. Det hade kanske varit avgörande för Tintin. För jag kommer alltså ihåg att de sa det under förlossningen. När jag till slut sa att jag orkar inte mer. Nu får de faktiskt komma. Otroligt påfrestande. Efter 4 dagar hade jag inte kunnat sova någonting. Det var fruktansvärt ont allting. Och rädsla och allt vad det innebar. Och där hade jag sån ångest över att jag hade sagt det. Nu får de bara komma. Precis som att jag hade framkallat det. Och så sa de att varje timme är viktig. Alltså varje kvart är viktig för dem. Och då tänkte jag, de här 8 dagarna kunde jag ju gett. Då hade han kanske varit här. Så det är väl en resa kvar. Man blir väl aldrig riktigt färdig. Jag vill inte heller bli färdig. Sorgen är en del av det. Jag vill få bära min sorg också. När folk säger att de vill bära min sorg bara för en timme för att jag ska få vara fri från det. Så bara, nej, men den är min.
Ja, det är ju svårt idag. För det blir ju liksom på något sätt Tintin. Alltså ett bevis liksom för att han fysiskt har varit här.
Precis.
Mm. Och det, alltså, sorg är ju kärlek liksom.
Det är det. Det håller jag helt med.
Om man förlora ett barn som ett par. Det är väl det första vi kom överens om när Tintin gick bort. Att vi måste acceptera att vi sörjer olika. Att det kanske är någonting som par ska acceptera hos varandra. För jag tror det har hjälpt oss väldigt mycket. Tre gånger där vi har hamnat i bråk, alltså i diskussioner. Som ganska snabbt har kunnat tystas ner. Men vi lovar faktiskt varandra att acceptera detta. Att vi sörjer olika. Jag kanske inte känner att jag behöver åka till Tintin och hans krav lika ofta som du gör. Du kanske behöver prata mer om Tintin. Jag kanske behöver prata mer om Tintin. Alltså, att det är okej. Vill den andra prata om Tintin, lyssna. Vill jag prata om Tintin, då förväntar man sig att den andra ska lyssna. Med tanke på att man har lovat varandra. Att man faktiskt är ödmjuk inför situationen, för det är en jobbig situation. Oavsett hur du sörjer den. Du ska inte behöva gå igenom det från första början. Men nu är man där. Man sitter i det. Och du kommer inte ur det. Du kommer aldrig komma ur det. Vågorna kommer. De kommer komma olika hårt. Så att. Även om man inte accepterar. Eller har valt att acceptera att ens barn. Eller någonting har gått bort. Kan man i alla fall acceptera till varandra. Att det är okej. Okay. Hur den väljer att sörja detta. Hur den behöver sörja detta. Så är det okej. Okay. Det tror jag man kan komma långt på som par.
Mm. Och att omgivningen förstår att det är en livslång sorg. Att den inte...
Det går inte över.
Det går inte över. Det försvinner inte. Vi sörjer det vi aldrig fick uppleva med dem också.
Det som var i framsteg i Hamilton är ett framsteg Tintin aldrig fick. Om man ska hårdra det liksom.
Så vi vill ju att folk ska prata om Tintin också.
Det kan man som fråga, och kolla Hamilton, undrar hur långt Tintin hade varit.
Men just det här att det finns ofta en förutfattad mening att man inte, man ska inte prata om personen som har dött för att man är rädd att riva upp något sår. Jag tänker det...
Såret är redan då?
Ja, det är det ju. Och det går ju inte en dag utan att man tänker på sitt barn. Det går ju inte en timme, sekund. Det är ju där hela tiden. Snarare är det ju en bekräftelse. Om man får höra någonting om ens barn istället. Då blir det ju lite mer levande i det döda.
Jättefint, jätteviktigt. Håller med allt som ni säger.
Vad fint det var att få prata om honom så. Mm.
Tack så mycket för det.
Ja, det var jättefint att få lyssna.
Mm. Innan vi startade inspelningen så berättade ju du, Simone, att du var lite nervös för det här. För att du tänkte att du kanske inte skulle liksom kunna berättas. Alltså så värdigt som möjligt och så fint som möjligt. Men jag tycker det har varit jättefint att lyssna på er.
Mm, det har det verkligen varit.
Tack. Jag tror Tintin är jättestolt över sin mamma och pappa.
Mm, tack. Jag hoppas det. Vi är jättestolta av honom. Det är vi.
Mm,
tack snälla för att du bjöd in oss.
Mm, tack för att du ville vara med.
Berlocken som Simone nämnde i avsnittet kommer från Kärlekens pärla som vi just nu har ett jättefint samarbete med. Så med rabattkoden GBIAZSB får du 10% rabatt på ett helt köp. Och den här koden gäller till och med den 2 juli 2022. Så hoppas att du hittar någonting som passar dig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.